Ja, hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Idag är ämnet Jesus och kvinnorna. Vi har ju talat om Jesus, särskilt då centralt under orden vem och vad. Vem är Jesus? Och vad är hans uppgift? Vad har han gjort för oss och för hela världen? Det är ju väldigt centralt och väldigt grundläggande. Nu tänkte jag att vi några gånger också ska titta på texter som ytterligare berättar om Jesus. Där det kommer fram ytterligare vem han är och vad han har för budskap, för hållning, för undervisning för oss att ta vara på. Och idag blir det alltså Jesus och kvinnorna. Och nästa gång Jesus och barnen. Och tredje gången Jesus och kärleken. Det finns ju så oerhört många tankar om Jesus som inte alls är grundade i de vittnesbörd som finns om Jesus. Och det finns mycket, mycket material om Jesus. Jesus har inte suttit i en grotta ensam och sagt och gjort saker hemligen, utan det berättas gång på gång att en stor hop människor som följer honom. När han träder fram för att genomföra sitt frälsningsverk så vandrar han omkring öppet, offentligt, tydligt i ungefär 3,5 år. Och ni kanske kan se framför er hur Jesus går där och massor med människor. Det sprider sig vad han har sagt och vad han har gjort. De har hört om det och de kommer efter. Fastän det finns så mycket material att ta fasta på så sprids det ändå alla möjliga fantastiska tankar om Jesus som inte alls har någon förankring i verkligheten. Och vi har väl alla lätt för att utgå från våra förutfattade meningar. Även vi som har läst en del om Jesus märker att vi kanske ibland kör fast. Och när vi då fördjupar oss och gräver djupare i texten så märker vi, varför körde jag fast? Jo, därför att vi är så lätt styrda av förutfattade meningar. Lärjungarna som var med under dessa 3,5 år, de hade också massa förutfattade meningar. De hade problem att förstå riktigt vad Jesus menade. Och man kan fråga sig, när börjar allt att falla på plats? Jo, då ska jag läsa Johannes 2:22, när han hade uppstått. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg vad han hade sagt. Och de trodde på skriften och orden som Jesus hade talat. Då föll det på plats. Det var mycket som de förstod innan, men inte riktigt. Och ni vet hur förvirrade de var när Jesus hade givit upp andan på Golgata kors. De borde ju förstå vad det var frågan om, för Jesus hade ju sagt det i förväg, gång på gång förutsagt att jag ska bli överlämnad av mitt eget folk till hedningarna. Och de kommer att avrätta mig. Jag får lida, jag ska dö, men på tredje dagen ska jag stå upp igen. Ni minns hur förvirrade Emmauslärjungarna var, och de ger uttryck för sin förvirring för den uppståndne Jesus som de inte vet. Vandrar tillsammans med dem. De tror att det är någon annan först. Allt föll på plats. Och om man verkligen har förstått att Jesus verkligen har uppstått. Om man inte kan komma ifrån detta faktum. Detta vittnesbörd. Och det som just kvinnorna först berättar om. Om den tomma graven. Kvinnor som följde med Jesus, som verkligen lade märke till var är det man gravsätter kroppen. Så betonas det uttryckligen att kvinnorna lade märke till exakt vad det var. Och när sabbaten var slut vid 18-tiden på lördagen så skaffar de kryddor. För att sen ge sig ut så snart det blir lite ljusare på söndag morgonen för att smörja kroppen. Inte heller de förstod det Jesus hade sagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Så de går för att hitta en död kropp och så kommer de till en grav som har öppnats. Och de går in i graven. Och graven är tom. Kvinnorna är de första som ser det. Sen kommer Petrus springande. Och sen kommer Johannes. Och sen kommer flera att se och få bekräftat. Och den uppståndne visar sig för om och om igen för flera vittnen. Vi som verkligen har visshet om att detta är sant, så får det ju konsekvenser. Och så faller saker och ting på plats för oss också. Och då kan vi inte säga som en del gör som fantiserar om olika ämnen. Och till exempel om det här ämnet, Jesus och kvinnorna. Att Bibeln, den får vi ta med ett stor nypa salt. Den är skriven av män för män. Har ni hört det uttrycket? Det är bara av män och för män. Har man förstått vem det är som har auktoriserat apostlarna att bevittna, iaktta och sedan tala om och skriva ner vad som har skett, då kan man inte använda ett sådant uttryck som om här är ett manipulerat material, det är snedvridet, det är påhittat av män och för män. Vi ska dessutom se hur mycket som sägs om kvinnor i det material som handlar just om Jesus. Men jag vill betona hur viktigt det är att vi är klara över att det är lätt att starta i förutfattade meningar. Och det är viktigt att gräva i skriften, att söka i skriften, att fråga vad säger skriften. Och ni vet att ämnet för detta bibelforum är ju just vad säger Bibeln. Vi tar upp olika ämnen och så frågar vi oss, vad säger Bibeln? Och vi bör be om hjälp att förstå. Vi bör be om hjälp att bli bättre utrustade. Om vi tror på uppståndelsen, så vill vi ju presentera den vi tror på. Och ska vi kunna presentera honom rätt, ska vi kunna rätt presentera honom rätt, så måste man ju lära känna honom ordentligt. Om du ska representera någon eller något, så krävs det ju att du är insatt. Så krävs det att du verkligen tar reda på ordentligt. Annars kan det ju bli en missrepresentation. Och det har vi tyvärr oerhört mycket av. Och när man i vår tid väldigt ofta gör så här, slicka på fingret, bildligt talat, och känner efter vad anser människor nu i vår förvirrade värld. Och så tar man intryck av och styrs av vår förvirrade värld. Då förstår vi ju att vi blir dåliga representanter för Jesus Kristus. Petrus, han kände ju också till det här. Han hade själv missrepresenterat Kristus. Ingalunda, herre, ska detta vederfaras dig, sa han. Och Jesus måste säga till honom, gå bort, Satan. Dina tankar, inte Guds tankar, utan människotankar. Det fick han lära sig. Och senare så skriver han då till olika kristna grupper i mindre Asien. Väx till. Väx till i nåd och kunskap om vår herre Jesus Kristus. Vi behöver alltså tränga in i Bibeln, hämta mer näring av Bibeln, mer undervisning ur Bibeln ständigt om och om igen. Och om vi inte gör det, så kommer vi att förtvina. Precis som man växter överhuvudtaget. Om de inte får näring, så vissnar de, så förtvinar de. Och tron, och den frimodiga tron, den är ingenting liksom av sig själv som vi har, utan det är någonting som föds in i oss genom den näring och den undervisning som skriften ger. Lägg också märke till det bibelord jag började med. Att det inte är frågan om att spela ut Jesus mot skriften. Som man säger, ja men vi har ju Jesus, men sen skriften. Där står det ju så mycket konstigt så det lämnar vi åt sidan. Utan det står, när han hade uppstått från de döda kommer lärjungar ihåg vad han hade sagt och de trodde på skriften. Och ni minns ju hur noga Jesus var med att presentera sig själv bara utifrån skriften. Det ni har sett och hört, det var i överensstämmelse med skriftens profetior om den kommande frälsaren, den kommande Messias. Nå, vilka följde då Jesus? Ja, mycket folk följde honom, står det om och om igen. Ni kan titta i Matteus 4, 25 eller 8, 1 eller 12, 15 eller 19, 2 eller 26, 29 bara för att citera Matteus. Eller Johannes 6, 2 eller andra texter som talar om mycket folk följde honom. Och ni vet att det var så mycket folk så att Jesus ibland försöker att dra sig undan en stund. Och han fick inte vara i fred särskilt länge, berättar texterna. Bland de här många som följde honom var det en stor mängd kvinnor. Så det var inget konstigt att det var många kvinnor som stod där på Golgata på avstånd och såg och hörde vad som hände. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom och bland dem var, så nämns det några namn. Men det var många fler än de som nämndes. Så var Maria från Magdala där. Och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor. Och så modern till Zebedeus söner som vi får reda på hette Salome. Det framgår av ett annat bibelställe. Alla evangelisterna nämner om dessa kvinnor som följde med hela tiden. Markus han skriver om samma sak, på avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob, den yngre och Josefs mor samt Salome. De hade följt Jesus och de hade tjänat honom när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom. Lägg märke till hur evangelisterna, någon skulle då säga dessa karar, betonar att det var så många kvinnor som var med. Det fanns ju nämligen missbruk av Guds skapelseordning. Vi ska nämna lite om Guds skapelseordning på slutet av den här inledningen. Men det fanns missbruk på så vis att en del menade att kvinnor kunde inte få vara med, inte få se och inte få höra och inte få avlägga något vittnesmål. Och deras vittnesmål kunde en del judar säga, det kunde inte riktigt räknas. Här betonar då Matteus och Markus och Lukas och Johannes att det var många kvinnor som stod där och såg och vittnar om vad som hände. I Markus 3 kapitel verserna 7 och 8 står det, Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Och där står det ingenting om mycket folk, om det var män eller om det var kvinnor. Men så kommer nästa vers. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror. När de hörde talas om allt han gjorde. Mycket folk från många olika håll. Och så på andra ställen betonas det om. Och i denna skara var det mängder av kvinnor också som följde honom. Om kvinnorna står det särskilt att de på olika sätt betjänade honom. Och det kan ni ju tänka er när man vandrar omkring att det behövs mycket stöd och hjälp. Det behövs vatten att dricka och det behövs mat och det behövs ordnas med alla möjliga saker när det är så många. Männen, de var ju lite tafatta som de ofta är. De sa, det här kommer aldrig att gå. Ungefär som jag säger hemma när min fru bjuder hem massa män. Det här går inte, det var för trångt. Och hur ska du orka med? Och det var likadant med lärjungarna. Så ja, men här har vi har ju inte mat, det räcker inte. Det går inte. Det betonas gång på gång att dessa kvinnor betjänade honom. Och de här kvinnorna kom till tro på att Jesus var Messias. Och de fick erfara hur Jesus var den som gav blinda syn, som uppväckte döda, som gjorde döva hörande. Det står till exempel i Lukas 8, de 12 var med honom. Det var ju de speciellt utvalda registratörerna som brukar kalla dem. Jesus väljer ut 12 stycken som ska auktoriseras att bevittna. Och det är ju när de här 12 börjar att avrättas som man blir ivrig att skriva ner. Så länge de levde så kunde de ju berätta muntligen om och om igen. Och tänk då på alla dessa andra som var med. Inte gick det att påstå vad som helst. Så att apostlarna hittar på vittnesbörd. De har ju också med. Och det skulle vara grant om de kunde säga, hörru du står där och ljuger. Vi var ju också med och det där hände inte alls. Och inga sådana incidenter känner vi till. De 12 var med honom. Och även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade 7 onda andar farit ut. Vidare, den kommer sen, som nämns. Visst vet ni. Ingen. Johanna, som var hustru till Herodes förvaltare Kusan. Alltså mitt inne i den höga förvaltningen, den romerska förvaltningen. Frun till Kusan, en höjdare. Hon var med. Och sen då? Av någon underlig anledning så har de flesta glömt bort henne, men inte min hustru. Så därför fick vi en dotter som fick det namnet också. Susanna. För när man säger Susanna, ja det vet man väl, Susanna i badet. Och så tänker man på en apokryf. Nej, det fanns också en av kvinnorna, det räknas inte upp alla vad de hette, men Johanna nämns särskilt och Susanna och Maria från Magdala nämns särskilt. Det står då och Susanna och sen då och många andra som tjänade dem med vad de ägde. De hade med sig tydligen grejer som behövdes för att de skulle klara sig under vandringen. Inte bara dem utan Jesus och hela hopen. Mycket har spekulerats om Maria Magdalena, så låt mig därför kort säga att hon får inte blandas samman med synderskan i Lukas 7, 37 och följande. Det står ingenstans om att Maria Magdalena var prostituerad. Och att det är Maria Magdalena som är denna prostituerade kvinna som överger sitt yrke och är så oerhört glad och tacksam att hon har blivit befriad och förlåten. Så att hon sitter vid Jesu fötter och farisén Simon blir rasande och tänker han borde väl fatta Jesus om han nu är någon riktig profet. Vilken dålig kvinna det där är. Maria Magdalena är inte identisk med den kvinnan. Hon är inte heller identisk med Maria i Betania. Alltså den Maria som hade en syster som hette Marta och en bror som hette Lazarus. Lukas uppmärksammar flera kvinnor. Det märks nästan att Lukas är läkare. Han liksom ser de här människorna lite extra och nämner dem extra. Han har med material om Elisabet. Det är han som berättar mycket om Jesu mor Maria. Han berättar om Hanna i templet. Han berättar mycket om Simons svärmor. Han berättar om änkan i Nain och synderskan, den prostituerade som vi nyss nämnde, berättar han om i sitt sjunde kapitel. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp lades där, skriver Lukas. Lägg märke till att så står det. Det står ingenting. Det var säkert kanske flera av apostlarna som också särskilt lade märke till det. Och framförallt så visste ju Josef av Arimatea och Nikodemus var han lades. Och de som tillhörde stora rådet. Men det betonas att kvinnorna som hade följt med ändå från Galileen, de la märke till var graven var och hur de la kroppen i graven. Så kroppen lades i graven och sedan förseglades den. Det är Lukas som nämner detta i sitt 23 kapitel. Och i nästa kapitel så står det: på första veckodagen gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Ja, just det. Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat. Och de trodde inte på dem. Fastän de hade undervisats i 3,5 år så kunde de inte fatta och inte tro. Förutfattade meningar, mänskliga tankar, tänk vad det har makt över oss och styr oss. Emmauslärjungarna bekräftar det här när de samma söndag är på vandring mot Emmaus. Då säger de till mannen som går med dem: vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Dessbättre så ger sig Petrus och Johannes iväg till graven. Och de får se att det var inte tomt prat. Det var sant. Och Jesus kommer sen, uppenbarar sig inte bara för Emmauslärjungarna utan kommer in i det stängda rummet. Och det är den korsfäste Jesus. Med hål i händerna och fötterna och i sin sida. Jesus säger, om någon vill tjäna mig så ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Det gjorde de här kvinnorna. Och de lät sig undervisas och rättas. Och de kom med besked till apostlarna om det verkliga. Apostlarna tror först att det är tomt prat, och de blir uppskakade av vad de får höra. Finns det mer material om kvinnor i samband med Jesus? Jo, det berättas en hel del om hur Jesus hjälper både män och kvinnor. Här är ingen skillnad. Han är Messias för män och kvinnor, unga och gamla. En rad texter berättar just om hur han hjälper och botar kvinnor. En kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år blir botad. Var vid gott mod, min dotter, din tro har frälst dig. Och från det ögonblicket var kvinnan botad, Matteus 9. Eller den kananeiska kvinnan som tänker på sin svårt sjuka dotter, som var svårt besatt. Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Matteus 15. Och så var det synderskan som vi talade om. Den prostituerade, känd i staden och föraktad. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Och farisén Simon säger, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Och Jesus berättar om två skuldsatta och frågar, vem älskar mest av dessa två skuldsatta? Och svaret blir, den som fått mest efterskänkt, säger då den här farisén Simon, skulle jag tro. Just det. Hon hade fått så mycket efterskänkt. Därför slösade hon med sån kärlek vid Jesu fötter. Och så var Jesus flera gånger i Betania hos Marta och Maria, Lukas 10. Och så berättas det om en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig. Har ni sett här i stan en kvinna som går så här? Som en fällkniv. Man tänker, vilket lidande. Och jag tänker mig att den här kvinnan gick kanske på samma sätt. Hon kunde inte räta på sig, står det. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne, kvinna, du är fri från din sjukdom. Vem kan säga det av oss människor? Inte en läkare, inte någon annan heller. Men Jesus är Guds son och världens frälsare. Och han säger det, du är fri från din sjukdom. Så la han händerna på henne och genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men, måste jag ha män och karar i sammanhanget också. Synagogföreståndaren blev upprörd. Är det någon som skulle vara jublande glad, så skulle det vara han som har ansvar för att de heliga texterna studeras och läses regelbundet. Men han blev upprörd, för det var ju sabbat den här dagen. Det är inte enda gången som en rad män blir upprörda när Jesus gör under. Så har vi då den kända texten i Johannes 4 om den samaritiska kvinnan. Jesus är trött. Det är vandringen. Det är hett. Det är mitt på dagen vid 12-tiden. Och han kommer fram vid Jakobs brunn i Sykar. De flesta som har varit i Israel någon gång har säkert varit där vid den här brunnen. Den finns kvar än idag. Och den innehåller gott vatten än idag. Jesus kommer till den här brunnen och möter där en samaritisk kvinna. Och ni ser då hur konventioner, hur liksom feltolkningar av Guds skapelseordning har lett till att man tycker det här var alldeles förfärligt egentligen. Att han sitter där och pratar med en kvinna. Och dessutom så hade ju inte judarna någon kontakt med samaritanerna eller samariterna. Men vad hände? Den här kvinnan springer till sina landsmän och berättar att jag har mött en man som har sagt mig allt. Månne han inte är Messias. Och så kommer många samariter från den staden till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade. Vi skulle säga kanske evangeliserade. Men vad är att evangelisera? Det är märkvärdigt. Man behöver inte gå några kurser. Det är bara att berätta vad man har sett och hört. Vad man har erfarit i Guds ord. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. Och att hon nämnde det, det var inte så kanske roligt att berätta. För hon hade ju gjort många och svåra synder. Sen säger samariterna lite senare, nu har vi själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Världens frälsare, en frälsare för hög och låg, gammal och ung, man och kvinna. Sen har vi den kända texten i Johannes 8 om kvinnan som hade gripits för äktenskapsbrott. Så hon kommer släpande för att, inte för att Jesus ska hjälpa, utan för att sätta dit Jesus, komma åt honom. För att enligt gamla förbundets lagar så var det dödsstraff för äktenskapsbrott. Nu vill vi se vad Jesus säger. Nu sitter han illa till. För enligt lagen som han hänvisar till, han har ju sagt inte en prick av Torah ska förgås. Och samtidigt hade man en ockupationsmakt som inte kunde tillåta att judarna följde sina lagar så som om de hade varit en fri och självständig stat. Nu kommer han att kritisera lagen? Kommer han att gå romarnas ärende? Eller vad kommer han att göra? Och ni vet ju vad som hände. Den som är utan synd, han kastar första stenen. Och till kvinnan ger han förlåtelsen. Och säger, gå och synda inte mer. Inför dessa vittnesbörd så får vi ju skämmas att vi är så svaga och otroende, precis som också lärjungarna var. Vi borde lära oss av Jesu mor Maria, när man undrar och tvekar så får man fråga och be om hjälp. Maria sa när hon fick höra att hon skulle föda Messias, hur ska detta kunna ske? Det var en legitim fråga. Hur är det möjligt? Hur ska detta kunna ske? Och när hon får reda på hur det ska ske så säger hon, ja då så. Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och hur vet vi någonting om händelserna vid Jesu födelse? Ja, det berättas att Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Förmodligen är det via Maria som vi har fått reda på alltsammans. Och vi ser alltså vilken stor roll kvinnorna hade, inte bara vid Jesu födelse utan vid hans lidande död och hans uppståndelse. Nå, vad betyder det här då när det gäller kvinnosyn och kvinnans roll? Det finns någonting enligt Bibeln som vi kallar för skapelseordningen. Ville Jesus gå emot den eller ändra på någonting i den? Nej, inte på något vis. Jesus sa vid ett tillfälle när man talar om äktenskap och skilsmässa: har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Vad är det som är typiskt för våran förvirrade värld och som styr så många, många tankar? Ja, inte bara att man förnekar att skapelsen har skapats av skaparen. Utan den har skapat sig själv, tror väldigt, väldigt, väldigt många. Men man tror inte heller på att man och kvinna är en ordning som Gud har skapat redan från begynnelsen. Det påminner Jesus om. Har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Igår när jag badade bastu så bläddrade jag i en gammal illustrerad, vad heter den där, populär, illustrerad vetenskap. Och där argumenterade man kraftfullt för att det här med könen, det är en produkt av evolutionen. Och en onödig produkt, det har liksom genom miljö och olika händelser så har det blivit en uppdelning och nu ska vi försöka övervinna det. Men enligt Bibeln så är det en oerhört viktig och grundläggande sak med man och kvinna. Och Jesus går inte på något ställe emot denna skapelseordning. Både han och hans apostlar betonar det skriften säger. Mannen svek redan omgående efter skapelsen sitt ledaransvar. Och blir hårt dömd och kritiserad för det. Och drar törne och tistel och elände över hela världen på grund av sitt svek. Och det är ett vanligt svek fortfarande. Att mannen sviker sitt ledaransvar. Och att vara huvudet, att ha ledaransvar, det är inte detsamma som förtryck. Men det har blivit det av missbruk på många håll. Utan den som har ledaransvaret ska älska sin hustru som Kristus har älskat församlingen. Det vill säga han ska offra sig för henne. Han ska offra sig för henne. När det gäller frälsningen så är det ingen skillnad mellan man och kvinna. Så att mannen skulle ha ett företräde på något vis framför kvinnan. Men här är inte frågan om olika nationaliteter. Här är ingen skillnad om man är jude efter köttet eller jude genom tron. Vi är ju inympade judar så att säga. Här är icke jude eller grek, man eller kvinna. Inför frälsningen så är det ingen skillnad. När det gäller evangelisationen är det ingen skillnad. Alla skulle vi bära vittnesbörd om hur god Gud är. Och vad vi ser och hör när vi läser skriften och lyssnar. Vem han är och vad han har gjort för oss. Men ledaransvaret, det har mannen fått genom den gudomliga ordningen redan i skapelsen av man och kvinna. Då kan man ju undra sig, ja men här finns ju kvinnor som inte har fått möjlighet eller gåva att bilda familj. Ja, det finns ingenting i skriften som då säger att då är den kvinnan satt åsido och av intet värde. Men där den möjligheten ges att bilda familj och få barn, där har kvinnan en huvuduppgift. En oerhörd och viktig uppgift. Och om den uppgiften, om man struntade helt en enda funktion, då skulle människosläktet dö ut. Och det är bara kvinnan som kan föda släktet vidare. Och som därför står på ett oerhört nära sätt till barnen. Man kan försöka att komma lika nära, men jag undrar om vi lyckas så där alldeles. Men kvinnan har där en stor uppgift. Och tänk vad detta föraktas när man nu försöker liksom att sudda ut detta med man och kvinna. Tänk vilka jätteproblem det är om man nu har fått möjligheten att bilda familj och ha barn. Men sen samtidigt inte av ekonomiska eller andra skäl kan ta hand om sin familj. Vilka problem som åstadkommer. Och vilka problem som åstadkommer när nu en rad flickor måste kämpa så att de, om de skulle bilda familj, så kanske de kan göra det framåt 30-årsåldern eller så. För det är så mycket annat man måste först göra för att ha samma möjligheter som mannen på arbetsmarknaden. När det gäller det här om mannen som kvinnans huvud, så med våra fördomar och vår påverkan så liksom skyggar vi lite grann och säger, det här kan man ju nästan inte läsa, det får vi inte upprepa. Och då måste vi skära bort stora bitar av den heliga skriften. Man ser hur kristna församlingar också fuskar med detta, att Bibeln talar tydligt om vem som ska ha ledaransvaret i den kristna församlingen. Och därför blev det, och det var inte konstigt att det blev en del bråk och undringar när man i svenska kyrkan införde kvinnliga präster. I dagsläget så har det ju blivit så vanligt så det är nästan ingen som vågar säga att ja, men detta stämmer inte med Guds ord. Men det är inte svårt att läsa i skriften och se att detta med kvinnliga präster, det är obibliskt. Det är obibliskt. Och jag kan nästan lova lite pengar till den som kan komma till mig med Bibeln uppslagen och visa, nej, men det här är missförstått. Det är faktiskt bibliskt med kvinnliga präster. Sätt en frivillig summa där till detta. Nå, med den här lilla inledningen så har jag velat lyfta fram lite grann att kvinnorna spelade en stor roll omkring Jesus. Och att det betonas så tydligt att det till och med var kvinnor som först bevittnar och förmedlar det saliga vittnesbördet om Jesu uppståndelse. Och att graven var tom. I kommande inledningar eller föredrag ska vi belysa vem Jesus är ytterligare när vi kommer till Jesus och barnen. Och så slutligen, vad är verklig kärlek enligt Jesus? För det får vi ofta höra att det vi personligen subjektivt upplever som kärlek, det är det som gäller som högsta auktoritet. Vi ska se vad Jesus har att säga om också barnen och kärleken. Då stannar jag där.